Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Palmemordet. Lars Borgnäs svarar på lyssnarfrågor.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit där. Varför skulle jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Det här är avsnitt 256 av podden. Och i genomsnitt är ett avsnitt runt 40 minuter, lågt räknat. Det innebär att Dan och jag genom åren bjudit på drygt 170 timmars material. Allt detta om mordet på Sveriges statsminister. Om du lyssnar dygnet runt på samtliga avsnitt så innebär det att du har att göra konstant i över en veckas tid. Och allt det här har hela tiden varit helt gratis för er. Istället har vi förlitat oss på donationer och reklamintäkter. För ett så här viktigt ämne bör nå ut till alla, inte bara de som betalar för det. Tack vare Patreon har ni hjälpt oss på vägen genom att sponsra varje publicerade avsnitt med en viss summa. Det här går såklart alldeles utmärkt att göra även framöver. Så gå in på patreon.com/palmemordet för att stötta oss och se till att podden kan förbli både relevant och gratis. Idag är det äntligen dags för en lyssnarfavorit igen. För tillsammans med Leif G.W. Persson och Gunnar Wall är Lars Borgnäs en av våra mest efterfrågade gäster. Idag kommer han att svara på ett stort antal lyssnarfrågor som ni tidigare hade möjlighet att skicka in. Och som ni vet spelas det här in under rådande pandemi, så alla intervjuer får göras digitalt. Det kan göra att ljudet blir aningen mer burkigt än ni är vana vid från de intervjuer som görs på samma plats. Bland annat smög sig ett mystiskt knattrande in på min kanal, men detta hörs bara när jag ställer frågor, vilket inte ens är en tiondel av avsnittet. Så jag tror att ni kommer att stå ut. Lars Borgnäs kallade för övrigt knattrandet för störsändaren med ett lätt ironiskt leende. Men nog om detta, nu är det dags att köra igång dagens avsnitt.
Peter Redelund börjar med, om Lars nu anser att det är möjligt att Stig E var mannen som sprang upp för trappan, hur kan han då vara så säker på att han inte är mördaren? Saker som talar emot Stig som mördare, till exempel att han pratade med väktaren och därmed kanske kom ut för sent. Att han såg att polisen var brysk mot Lisbeth, att andra vittnen, i alla fall i efterhand nu, påstår sig sett Stig etc. faller ju om Stig sprang upp för trappan 30 sekunder efter mordet. Vill också minnas att Lars sa sig ha bevis på att Stig var oskyldig när han var med i podden i våras. Vad hände med de bevisen?
Jo, det stämmer ju att jag anser att det inte bara är möjligt, utan jag tror att det är rätt sannolikt att det var Stig Engström som sprang upp för trapporna, som jag har både skrivit och sagt förut. Baserat på att han passar väl in, han försvinner från mordplatsen så att säga där nere på Sveavägen, och så dyker det upp en man med en liten handledsväska och keps upp mot åsen. Och Lars G då har ju också sagt att han för sin del säger att det inte alls är omöjligt att det var Stig Engström som han såg springa upp där. Så att jag tycker det är mycket som talar för det. Däremot så menar jag att det inte är han som är, det har jag utvecklat tidigare, att det inte är han som är gärningsmannen. Det finns enligt mig då finns det ingenting som talar för att han verkligen skulle vara skytten. Utan att min tanke är då att han stod alltså inne på Tunnelgatan när det small, och sen sprang han i full fart upp för trapporna och vidare ner på åsen, och sen återvände då så småningom till mordplatsen och till receptionen på Skandia. Men det är alldeles riktigt att det finns ju en del saker som blir lite komplicerade då, och det gäller ju oavsett om han var gärningsman eller inte. Om han sprang upp för trapporna, och det är ju hur han kunde beskriva vad som hände på mordplatsen. Nu är det ju så att det är ju lite oklart var han egentligen, första förhöret med honom dagen efter till exempel, så säger han ju ingenting av några detaljer, utan det kom ju i andra sammanhang. Så att hur mycket han egentligen har uppgivit av detaljer från mordplatsen, det tycker jag är lite oklart. Man kan ju tänka sig, och då börjar det bli en konstruktion naturligtvis, att om han sprang upp för trapporna och ändå kunde berätta vad som hände samtidigt så att säga på mordplatsen, måste det ha funnits en annan person som har iakttagit det där nere och som sedan informerat honom för att han skulle kunna blanda sig in så att säga i skeendet där nere. Och då talar vi om att alltså det är någon form av konspiration, och det gäller ju återigen både om han är gärningsman och om han inte, som i mitt fall, som jag tror att han inte alls var inblandad i själva mordet. Så att jag vill säga att det finns komplikationer med den här teorin om att han sprang upp för trapporna. Men det finns också olika förklaringar, tänkbara förklaringar på det. Det här att vittnen i efterhand har sagt sig ha sett Stig Engström, då tänker man väl närmast på Ljungqvist. Och jag tycker det kommer väldigt sent. Och det finns ju ingenting tidigare som talar för att han skulle ha uppfattat det där. Han har inte framfört det tidigare. Så att det tycker jag är en osäker uppgift. När det gäller sen den sista frågan om att det skulle finnas ett bevis på att Stig Engström var oskyldig, så är det faktiskt så att jag är av den tron att det finns, och övertygelsen att det finns ett bevis som visar att han inte kan ha skjutit Palme. Och det, om jag sa det nu i våras, så är det läget detsamma nu. Jag har inte fått fram det beviset, men jag är rätt säker på att det finns. Och jag har ställt frågan till några personer som borde veta, och de har varit väldigt vaga på den där punkten och inte sagt sig minnas och så vidare. Men jag jobbar på det, kan man säga. Och jag ska inte ge upp.
Nej, det låter som en bra föresats där. Martin Go Alsrup undrar, vad tycker Lars om Stocklassas, eller ja, Stig Larssons teori och bok? Är det samma bild av Sydafrikaspåret som han själv fört fram i sina reportage?
Ja, jag har inte gjort så många reportage kring Sydafrika. Jag gjorde ju det då 97 när det var aktuellt, och sen har jag inte gått in så mycket i detta. jag förde ju fram en uppgift för några år sedan som kom ut i Aftonbladet om ett kvinnligt vittne som arbetade på Säpo som sa sig ha sett Anthony White i korridoren där någon dag efter mordet, och hon kände sig väldigt övertygad om det, även om det då tog 10 år innan hon se en bild på White efter den händelsen. Men då var hon väldigt säker på att det var White hon hade sett som kom gående emellan två Säpo-män då i Säpos korridor. Och då skulle han då naturligtvis vara på något sätt tänkas vara inblandad i ett Sydafrikaspår. Jag tycker väl att Stocklassas bok har ungefär de uppgifterna som är de vedertagna när det gäller Sydafrikaspåret. Naturligtvis med Craig Williamson och sen ett antal namngivna agenter där White är en. Så i den delen har jag inget att invända mot. Men däremot tycker jag att hans fortsättning där på den svenska sidan är fullständigt otrolig. Och med Alf Enerström och den här som han kallar för Tedelin. Det är han verkligen ute och cyklar, vill jag säga. Det finns ju ingenting som pekar på dem. Han bryr sig inte ens om att gå till mordplatsen och försöka på något sätt fästa upp dem vid mordplatsen. Så att det är en oerhört lös, tycker jag, för min del. Väldigt lös koppling som jag inte ser att det finns någon saklig grund för alls. Så där tycker jag han, så att säga, Sydafrika kör i diket för Stocklassas del. Jag kan också tänka mig att Sydafrika var här på grund av anti-apartheid-konferensen och hade agenter här. Därmed inte sagt att de sen utförde mord på Palme. De kan ha varit inblandade, men det finns ju egentligen inga uppgifter från mordplatsen som talar för att en sydafrikan skulle vara inblandad naturligtvis. Det finns ju inget direkt pekar på det, men det är inte omöjligt.
Vi hade en fråga från Johan Örmalm som väl besvarades delvis i vårt samtal. Vi får se om det är någonting som behövs läggas till där, annars kan man lyssna på det i tidigare avsnitt. Och Johan skriver: jag vill veta om Borgnäs har någon idé om hur Peterson kunde vara så segerviss den 28 februari i intervju med Veckans brott, för att sedan vara helt likblek på presskonferensen i juni. Det var knappast den presentationen Peterson hade tänkt sig. Någonting måste ha hänt på vägen. Vad tänker Borgnäs kring det? Vi hade ju uppe som sagt lite. Är det någonting som du känner att du vill tillägga eller någon snabb sammanfattning eller något?
Nej, jag är öppen för att jag fick ju uppgifter som jag har redogjort för tidigare och gått med också i det sammanhanget, att det var Sydafrika som man skulle peka på. Och som Peterson hade planerat att peka på redan på förra hösten. Inte att det var då Engström han hade i huvudet när han gjorde det där uttalandet i februari. Och i så fall betyder det att man ändrade spår helt enkelt under våren och då kanske växla in på ett spår som man egentligen inte var lika säker på eller inte alls säker på. Alltså återigen är vi tillbaka vid Melanders kroppsspråk och hans uppträdande under presskonferensen som ju var, kan man säga, motsträvigt och till och med lyfte fram Sydafrika som ett starkt motiv och så. Så jag är öppen för att det skedde en spårväxling under våren. Och av, naturligtvis av någon slags information som antingen att man inte fick det bevis man trodde man skulle få i den riktning man tänkte gå, eller att man fick stopp, ett nej från någon instans som tyckte att det spår man skulle lägga fram inte var det bästa att presentera, därför att spekulera i Sydafrikaspåret så skulle det innebära ett antal lösa trådar som skulle leda möjligen och sannolikt faktiskt in i Sverige och in exempelvis inom Säpo eller andra svenska strukturer. Det kanske man inte ska läsa. Det är en respektation från min sida, men jag håller ju med om att Peterson var ganska, det var något annat ansikte på honom i juni än vad det hade varit.
Stefan Karlsson skriver: Lars, stort tack för allt ditt arbete om Palmemordet både på radio, tv och i böcker. Har du tillgång till det brev med artikeln Olof Palme död som Anders Larsson lämnade in till Rosenbad och UD 8 dagar innan mordet? Jag har begärt detta från Palmeutredningen, säger Stefan, men fick svaret att brevet inte kunde hittas där. Något som både jag och den utredare jag pratade med tycker var märkligt.
Svaret på frågan är att jag har inte tillgång till den artikeln, det brevet som han skickade in. Det var alltså att han hade strukit över doktor där till den tidningsartikeln, tidningsrubriken som handlade om Palmes äldre släkting då, som hade dött i Finland 1918. Jag har haft tillgång till det, men jag har det faktiskt inte. Jag tittade efter det här nu och jag måste säga att jag inte heller vet riktigt var jag har arkiverat det någonstans. Men så att jag kan inte säga det, men det borde finnas i Palmeutredningen, för de hämtar ju, vad jag förstår så hämtar de in det, och det borde ha funnits på Säpo naturligtvis. Det är ju konstigt naturligtvis att det inte finns, det håller jag med om.
Verkligen. Vi pratade ju om det i våra avsnitt också, att det är ju en del material som så att säga fallit mellan stolarna, verkar det som, eller som inte kan återfinnas. Det verkar ju tyvärr då, man får tro på Stefan här, som att det här är ett av dem. Det verkar ju som sagt inte återfinnas i den vanliga utredningen i alla fall, enligt honom. Mattias Åkermalm säger, jag har två frågor. Och om de kommer med får ni avgöra vilken som har störst relevans. Vi kör här på, får vi se. Fråga nummer ett då. Palmes sista telefonsamtal med Sven Aspling har jag alltid förundrats över. Vilken tid egentligen ägde rum och precis vad som sades? Finns det enligt Borgnäs anledning att betvivla Asplings uppgifter eller pålitlighet?
Nej, ja, alltså det är ju naturligtvis svårt att säga att man betvivlar hans uppriktighet. Men man kan ju bara konstatera att det är ju märkligt att det samtal som kommer då precis när de ska lämna bostaden från Aspling, och enligt Aspling så handlar det då till del i varje fall om att de ska fira påsksemester tillsammans några veckor senare, bra många veckor senare, och ringa så dags på en fredagkväll, det kan man naturligtvis göra, men det är också så att Sven Aspling var ju inte vem som helst. Han hade ju en central position i partiet, tidigare partisekreterare bland annat, och hade, om vi utgår från möjligheten att mordet och planeringen hade med de hemliga strukturerna att göra i Sverige, så är ju Aspling en person som hade kännedom om dem. Jag vill inte alls på något sätt koppla ihop honom med mordet, men han fick veta att de skulle på bio, och en av de få som visste att de skulle gå, att de just skulle gå då. Om de sa att de skulle gå exakt på den här filmen, det vet vi ju inte. Det sa nog att de inte hade gjort, men hur som helst så kom ju budskapet fram att de var på väg ut på stan. Och det var alltså just innan de lämnade lägenheten. Och det där, det kan ju finnas ett orsakssamband till att det sen blev uppmärksamhet kring Palme vid biografen till exempel. Jag kan inte säga att jag vet någonting om det, men jag är långt ifrån att säga att Sven Aspling har förtigit någonting, men det är en märklig omständighet att han ringer just då och får just den informationen. Det kan jag säga. Så att det hade nog varit värt att borra lite i för mordutredaren.
Fråga nummer två där från Mattias Åkermalm är något som jag tycker är intressant här. I tingsrätten frågade ordförande Carl Anton Spak en till synes ointressant sak av vittnet Anders B, men som jag finner något intressant. Spak frågar allvarligt, var du någon gång över på andra sidan Sveavägen, men får ett nekande svar? Kan Spak ha misstänkt Anders B som den person som gick efter makarna Palme efter bion, givetvis utan brottsmisstanke, säger Mattias.
Ja, den frågan kan jag ju inte ha mera åsikter om än någon annan. Att varför man skulle fråga det. Det fanns ju ingenting som talade för att Anders B skulle ha så mycket avvikit från det han verkligen hade berättat, att han skulle ha varit över på andra sidan gatan. Men någonting måste ju ha funnits bakom frågan, men jag kan inte svara på det. Det går inte.
Sen när vi efterlyste frågor direkt fick vi in en hel del av den här typen, till exempel Kalle Svensson. Åh, Borgnäs är bara bäst, utan tvekan den som har gjort mest för Palmemordet. Ni kan hälsa honom detta. Likadant Magnus Nilsson. Älskar att lyssna på Borgnäs när han pratar, mycket behaglig röst. Han och Gunnar Wall är både mycket kunniga och härliga att lyssna till.
Det var ju vänliga ord.
Ja, utan, så att det kom in en hel del sånt. Och likadant någon som tackade både dig för att du ställde upp för podden igen. Och likadant för att vi sträckte ut handen mot igen och försökte få kontakt där. Men åter till frågorna då. Niklas Schiller frågar. Efter så många års forskning i ämnet tycker jag det skulle vara rimligt att du har en egen teori om vad som hände. Och så skriver han inom parentes, du har ju trots allt fokuserat mycket på polisspår och Sydafrika. En teori som du på grund av professionalism naturligtvis inte tar för, men som du har helt privat i ditt huvud. Och om du skulle fått ta över utredningen idag tillsammans med ett team du fick välja ut, hade du löst mordet?
Oj, oj, oj.
Ska vi börja den där änden med din teori så att säga, även om du inte vill torgföra den, men har du en utöver det som vi kan läsa i böcker och sådär, har du en rimlig bild av hur du tänker att det gick till helt enkelt?
Ja, är det klart att jag har ju en föreställning som är kanske lite tydligare än vad jag vill säga i klartext. För att det, någonstans går man över i spekulationer och det vill man inte göra. Man måste ändå ha en slags grund att stå på. Men man kan säga ramen för det, jag tror är det sannolika nu. Det är att lösningen finns inte i materialet. Det finns inte i utredningsmaterialet. Det är därför jag är rätt pessimistisk om att det ska komma fram någonting avgörande överhuvudtaget när materialet släpps nu i snabb takt. Jag tror inte att det finns någon, jag tvivlar på att det finns någon uppgift där som leder till lösningen helt enkelt. Jag menar att det är just det som har gjort att Christer Petersson har insett att han hittar inte lösningen, en riktig lösning där. Engström var ju ett halvhjärtat avslut på det hela. Men den riktiga lösningen, den fulla lösningen och de kretsar som ligger bakom det och kanske också den verkliga gärningsmannen, de finns inte inom hans räckvidd, eller fanns inte inom hans räckvidd. Alltså det är ingenting som jag sagt tidigare, lagens långa arm når inte dit. Därför att det är väggar som står i vägen helt enkelt, det är alltså låsta rum. Jag talar då givetvis om sånt som Säpo och Stay Behind militären till exempel. Säkerhetspolisen. Där inte, det är ju tydligt nu att Petersson har inte kommit in där. Man har inte fått den hjälp man har velat i världen. Och det betyder ju krasst uttryckt att om lösningen finns där, vilket jag tror inte är möjligt, så kommer mordet inte bli löst. Så länge man inte ger utredare en kapacitet att gå in där. Det har man inte gjort. Nu har man avslutat utredningen utan att man har gett utredarna den chansen. Så det är väl egentligen den teori jag har. Och sen mer i detalj hur det gick till, så tror jag nog att jag tror ju mycket på att Palme var på väg till ett möte. Han hade en anledning att komma till den här platsen som inte var bara att Lisbeth Palme, utan han hade en anledning, han och Lisbeth hade en anledning att göra sig så att säga fria från Mårten och hans flickvän vid bion, trots att de ville dricka te och sen gå till och hamna på den här platsen. De var på väg någonstans som de inte ville berätta om och som fortfarande Lisbeth Palme då inte efteråt kunde berätta om. Och den uppgiften vart de skulle hade, kan jag tänka mig, läckt ut till en person eller till en krets som hade möjlighet att höra sånt och ta reda på sånt. Och i den kretsen, ur den kretsen, så framträdde så att säga en person som sköt skott. Om det sen skedde på order från denna krets eller om det var individen som gjorde det, så blev följden densamma, nämligen att det gick inte att avslöja det här. Det gick inte att tala om att man hade den här kunskapen om vart Palme var på väg och vad han skulle gå till. Inte heller Lisbeth Palme hade något intresse egentligen av att berätta om det, därför att det fanns omständigheter kring det som hon inte ville skulle komma ut. Så därför fanns egentligen inte viljan, eller den starka viljan att lösa det här någonstans, kan man säga. Och frågan fanns inte heller, eftersom de avgörande trådarna så att säga var stängda, nämligen till de här strukturerna som ligger bakom. Det här kan ju låta som en konspirationsteori bara rakt av, men det är ju så att mordet på en politiker av Palmes rang, det är inte självklart att det är alkoholister och försäkringstjänstemän som springer omkring och skjuter en sån person. Så en sån oerhört kontroversiell politiker som var så mycket i blåsväder i en sån tid som det här gällde, före Moskvaresan och så vidare. Inte självklart att det är en, som sagt, en försäkringstjänsteman eller en alkoholiserad person. Det jag skulle säga mycket mer sannolikt att det finns intressen som vill stoppa honom. Det finns starka intressen och som inte bara vill och kan stoppa honom, utan dessutom har förmågan att undgå utredarnas ljus, helt enkelt. Så, helt enkelt. Både hålla tyst och se till att de inte efterspånade. Där någonstans ligger det hela. Slutsatsen är naturligtvis att det får inte vara så, det får inte vara ett slut. Det här får inte vara slutet på det. Det kan inte en rättsstat som Sverige kan inte acceptera det. Att rättsapparaten så att säga abdikerar. Lägger fram en dålig lösning, som minst sagt dålig lösning, som Stig Engström, och sätter ner utredningen. Så får det inte vara.
Då kommer vi till den andra delen i frågan. Om du skulle få ta över utredningen tillsammans med team du fick välja ut, hade du löst mordet?
Inte med den verktygslåda som har stått i buds för utredarna. Jag tror ingen som har haft hand om det här, alla de personer som sysslar med det, säkert utmärkta både åklagare och utredare, möjligtvis undantaget Hans Holmér. Ingen av dem har haft förmågan, möjligheten att lösa det. De hade kunnat bråka mera om att få mera resurser, starkare mandat. De hade kunnat ställa till mer uppståndelse kring att de inte når in i de skrymslen som man måste nå in i. Och det kanske de har gjort bakom gardinerna utan att vi vet om det. Några kanske har avgått därför att de insåg att det här är inte meningen att vi ska lösa. Det här går inte att lösa. Men om jag hade, ja, jag vet inte. Nej, det hade jag naturligtvis inte. Jag är ingen mordutredare. Men jag hade nog inte kunnat sova gott om nätterna om jag inte hade gjort allt för att försöka få de verktyg som behövs för att bryta upp det här. Det vill säga rätten att gå in, alltså få den politiska tillåtelsen så att säga, gå in i de kretsarna och förhöra folk. Öppna arkiven, titta in i alla skrymslen. Så att jag hade nog inte gett mig om jag, utan att ha i varje fall försökt, stött pannan blodig, om man säger.
Precis. Per Wallander ställer en fråga. Jag vill fråga Bonnes om hans syn på att kontakta ett nyckelvittne i egenskap av privatspanare, skriver han. Men du får ju ta det utifrån din roll som journalist då. Det framgår i förhör med nyckelvittnet Lars J att Bonnes och han har haft tät kontakt. Som jag tolkar Lars J utifrån förhöret, är det Bonnes som fått honom att tvivla på sina ursprungliga vittnesmål? Hur tänker Bonnes om detta ur ett etiskt och journalistiskt perspektiv?
Ja, det är en bra fråga som verkligen förtjänar att besvaras här. Det är ju så att jag har inte fått Lars J att ändra sig när det gäller vad han såg. Han har aldrig sagt i något förhör någonsin att han vet att det var gärningsmannen som kom springande bakom baracken. Det har han aldrig påstått. Han stod inte så att han såg när mordet skedde. Och han har aldrig sagt att han visste att det var mördaren som sprang. Men han kopplade ihop de här stegen han hörde med skotten han hade hört strax dessförinnan. Och precis som vem som helst kan tänka som hade stått där, så hade dragit slutsatsen i stunden att det var den som sköt som också kom springande. Det var det han uppfattade som och naturligtvis trodde. Även om han inte såg något vapen i handen på mannen i fråga, så gjorde han den kopplingen. Någon springer snabbt från platsen och då tror man givetvis att det är gärningsmannen. Och sen följde ju alltihopa på det. Det var ju han som ledde upp hela mördarjakten på Åsen, alltså Lars J, i och med att han drog den slutsatsen och följde efter. Och det har vi trott i alla tider. Men han har aldrig vetat med säkerhet att det var det. Han har sagt så här: jag hörde bara steg från en person. Och det låg ju det hela då, att då uppfattade han att det fanns ingen annan. Men det är också så att den som sprang, som han såg efteråt, sprang med tunga steg uppenbarligen, för det hördes väldigt tydligt. Men en annan person kan ha sprungit kanske inte ända fram, eller också sprungit med lättare steg. Det vet han inte. Han såg ju aldrig om det fanns en annan person som kom springande in på tunnelgatan och till exempel gömde sig mellan barackerna. Det fanns ju ett avstånd mellan barackerna där en person kunde ha smittit in, eller han kunde ha sprungit norrut på Luntmakargatan. Den andra personen, alltså den verkliga gärningsmannen. Det framgår av ett vallningsförhör då i augusti med Lars J, som polisen gör. De ställer sig precis på den punkten Lars menar att han stod, och då konstaterar man att han ser ingenting av Luntmakargatan norrut därifrån. Det vill säga, han har ingen möjlighet att se om en annan person smiter runt hörnet och springer norrut på Luntmakargatan. Men Lars egen uppfattning var att han hörde ingen annan och han såg ingen annan, och han kopplade ihop det här. Och det har han alltid trott att det var. Han har alltid trott. När jag började prata med honom om det här och vi pratade om vad var det du var säker på? Vad kan du ha varit säker på? Då insåg han. Han är ju en smart kille, verkligen tänkande person. Vi har god kontakt och har haft många gånger, träffats många gånger. Han insåg ju då utan problem faktiskt att det kan vara så att han misstog sig. Det var en annan. Men det var svårt för honom att acceptera. Och det har han ju också skrivit och sagt när han kontaktade Palmeutredningen i våras. Det var svårt för honom att acceptera att han skulle ha tagit miste. Han kände sig förminskad. Därför att plötsligt så, och ifrågasatt därför att, av sig själv så att säga, för att därför. Plötsligt var det inte mördaren han hade sett. Han hade alltså lett hela utredningen fel, så att säga. Och det var svårt för honom att acceptera den möjligheten. Men han måste erkänna för sig själv att det kan ha varit så. Och det var det han meddelade Palmeutredningen i våras i ett brev. Och som betyder att det finns ingen koppling, absolut säker koppling, mellan gärningsmannen som springer från platsen och den som springer upp. Så jag tycker inte att jag har etiskt journalistiskt, tvärtom, jag har alltså renodlat verkligen hans vittnesmål och tagit reda på vad är det han vet, vad är det han har vetat. Och det har han med på att han visste inte att vad gärningsmannen skulle ha gjort. Han trodde det, han kan inte säga det med säkerhet.
Om man tänker då, vi har ju sett även i utredningen att utredare gick till exempel ut och visade en bild på Viktor Gunnarsson, vilket gjorde att en konfrontation inte ansågs tillförlitlig och så vidare. Alltså, hur går tankarna innan man söker upp och pratar med ett vittne? Jag menar, du har ju varit i branschen i ett antal år här. Hur tänker man innan man gör den här? Gör man den avvägningen att kan det ställa till någonting för utredningen? Eller hur tänkte du eller ni vid det tillfället, vet du det?
Nej, men självklart så är det ju en utredare ska ju inte leda ett vittne till att tro vissa saker. Eller, det är en sak när ett vittne har lämnat uppgifter och man kontrollerar de uppgifterna. Men att bara visa bild på en person, så går det ju inte till. Utan man måste ju ge ett collage av människor som man ser om det verkligen är ett igenkännande utifrån ett alternativ. Så det, och jag vet ju, förekom ju här i början av den här utredningen också att man sprang omkring med bilder på enstaka personer, och det är ju inte så det ska gå till. Det är ju tvärtom väldigt skadligt för utredningen. Så att den, att påverka vittnen, vad de till exempel gör, ett utpekande, det står inte i utredningsboken. Så får man göra. Det är förvånande att det gjordes så i något sammanhang, det måste jag säga.
Men det är likadant för dig då när du går in som journalist i det här, att man har ändå det någonstans i bakhuvudet att prata men inte påverka. Är det så jag ska tolka dig?
Ja, absolut. Man ska inte påverka vittnen. Har de lämnat sina uppgifter, då får man ju granska dem. Och det tycker jag att det var det jag gjorde med Lars J, om vi tar upp det fallet. Att granska vad är det som är säkert och vad är det som är mindre säkert. Det tycker jag inte är, jag menar, det är relevant att göra det. Men att börja få vittnen eller andra att ha vissa åsikter om någonting. Genom att till exempel visa upp bilder. Det har ju också förekommit i... Det var ju till exempel en journalist som visade upp en bild på Christer Pettersson för Yvonne uppe på Åsen. Och vilket gjorde att hon var helt bränd. Hon kunde inte sen användas vid rättegångarna. Den journalisten hade bara visat upp ett foto och frågat, kan det varit han? Och då var han ju, och då var ju hon som förbrukad som vittne, kan man säga.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har lite andra frågor just när det gäller folk som har förekommit i utredningen på ett eller annat sätt. Martin Gustafsson skriver, våren 1994 gjorde Bojnes 2 intervjuer med Kenneth, nu ska vi se, är det Nilberg eller Nailberg han uttalade?
Nailberg, ja.
Nailberg. Vad anser Lars om Nailbergs tips eller historia i dagsläget? Vi kanske ska ta en kort sammanfattning om vem Kenneth Nailberg är också där, så att vi...
Ja, han... Det var ju faktiskt en person som samarbetade med polisens interna utredningar när det gällde olika tavelstölder som förekom. Och Tor Pettersson, som var chef för den interna utredningsavdelningen, fick mycket information av Kenneth Nailberg, som var alltså en gammal gangster, om man säger det, och som hade då börjat hjälpa polisen. Och som också då berättade en historia som hade anknytning till Palmemordet. Och Tor Pettersson då, chefen för den här avdelningen, han fäste så stor vikt vid Nailberg. Han tyckte han var så trovärdig, hade varit det i det här samarbetet de hade haft. Så att han menade att det här var verkligen värt att ta på allvar. Nailberg sa alltså att han hade kontaktats på vintern av en kamrat då i konstbranschen, så att säga, också en tjeckisk agent som det var tidigare, en tjeck som jobbade, som hade kommit till Sverige och hade varit jobbat faktiskt för Säpo i ett skede, men också jobbat för Tommy Lindström på Rikskriminalen med de här tavelaffärerna. Och den här tjeckiske mannen hade kommit enligt Nailberg och frågat Nailberg om han var villig att skjuta en person, en högt uppsatt person, jag tror han sa så också, i Stockholm. Och att uppgiften var att han skulle skjutas, det var ingen risk med det var förankrat i den här personens nära krets, så det fanns liksom inga problem med det här. Det var bara fråga om att utföra det, och man trodde, eller den här tjeckiske mannen trodde då, att Nailberg kunde vara lämplig. Han var ju en rätt kallhamrad typ, han hade ju aldrig mördat någon vad jag vet i alla fall. Och Nailberg sa nej. Han sa nej till det här. Och sen när Palme hade skjutits, så frågade han den här tjeckiske mannen om det var honom det hade gällt, och då hade han fått vad han tyckte var en bekräftelse. Och det betyder alltså att den här Milan, som han hette, den tjeckiske mannen, var ute och hämtade, eller försökte få tag i en torped då, för så skulle få en stor summa pengar givetvis. Och det var Neilbergs berättelse. När han berättade det här så hade Milan dött i en trafikolycka, en singelolycka, och kört av vägen och dött. Så att det var väl först då han vågade berätta om det här. Men som jag säger, Tord Pettersson fäste nog vikt vid det här och menar att det här fanns anledning att ta det på allvar, att Milan hade försökt Neilberg att skjuta Palme. Sen om det har någon koppling till vad som sen hände några månader senare eller några månader senare, det vet jag inte. Men faktum är att även Alf Enerström har berättat för mig att en av de sista personerna som kom till honom och ville ha hjälp, stöd till att ta bort Palme, och då ekonomiskt stöd, och det var också i januari någon gång 86, det var en som han kände igen, menade var Milan. Det var samma person, påstod Enerström. Jag kan inte gå i god för det, men det sa han menar att han var säker på det. Så det är ett intressant spår faktiskt.
Och du, din inställning var att Kenneth Neilberg var, ja men att han var alltså trovärdig, att han talade utifrån vad han hade upplevt så att säga.
Ja, alltså det var ju viktigt för mig att Tord Pettersson, som var alltså polisintendent och chef för interna utredningen, var van att utreda människor och utreda sådana här saker, eller utreda oegentligheter inom polisen, att han hade så höga tankar om Neilbergs trovärdighet. Alltså. Och faktiskt så yttrades på följande sätt: vid sidan av det här är andra polisspår bara skit. Jag kommer ihåg ordagrant. De menar att det här var det absolut starkaste spåret. Som varför de kallar det polisspår kan man ju fråga sig. Men det var väl eftersom Neilberg faktiskt jobbade för polisen. Han jobbade alltså med rikskriminalen då och arbetade för dem. Han hade tidigare arbetat för Säpo. Så att på något sätt ansåg väl Tord Pettersson att det var en del av så kallat polisspår.
Då måste ju jag hänga på en fråga där på personer som säger sig ha blivit erbjudna att skjuta. Om vi nu antar att det var Palme som Kenneth Neilberg fick, att det var han som avsåg så att säga. Vi har ju en viss Ivan von Bierchen som också säger att han har fått erbjudande om att ha ihjäl Olof Palme. Vi har pratat med honom i podden och du har väl också haft kontakt med honom vad jag förstår. Hur rimmar hans historia tycker du?
Jag tycker det är ingen tvekan om att han fick uppgifter före mordet om att någonting höll på att planeras mot Palme. Han var ju uppe hos Inger Båvner då, borgarrådet. Han var också på en tidningsredaktion före mordet. Det är bekräftat, och sa att det fanns ett hot mot Palme. Han pratade enligt egen uppgift med Alf Karlsson på Säpo om samma sak, vilket Alf Karlsson har förnekat, men uppgifter jag har fått säger att man i kretsen kring Alf Karlsson har ansett att det kom ju faktiskt före mordet. Ingen agerade ju av de här, kan man säga, som blev kontaktade. Efteråt var det kanske svårt att förklara varför man inte gjorde någonting. Så det tror jag nog. Sen hur det gick till i detalj, när Birkan fick erbjudandet, eller hur han fick veta att någonting förbereddes, det vet jag inte. Men jag ser ingen anledning att misstro honom på den punkten. Att han kan ha varit utsatt för ett rekryteringsförsök på motsvarande sätt, kan man säga, som Bergqvist.
Vi pratade ju om Sydafrika och sådär i våra tidigare avsnitt. Lars Sundin frågar, hur förklarar Lars djuptipset om att det skulle bli Sydafrika, vilket visade sig inte stämma? Var tipsaren med insyn ut och cyklade, eller förändrades något i de yttre omständigheterna? Jag känner ju att en del av det besvarade vi i tidigare avsnitt. Är det någonting du vill kommentera eller lägga till där?
Nej, jag var ju inne på det nyss när det gällde Peterssons förändrade uppsyn här, att mellan februari och juni, att den uppgift jag hade, och som jag också tyckte att jag kunde tro på verkligen, det var att det var förberedelse att peka ut Sydafrika och att det fanns både namngivna agenter som skulle varit inblandade och att det fanns eventuellt ett någon form av erkännande, men att man inte hade någonting som pekade på den svenska sidan. Och att det var det som man tänkte gå ut med, och det var alltså redan förra hösten. Och den person som jag fick det därifrån ansåg jag var, att jag, det gjorde att jag trodde på uppgiften naturligtvis. Jag tror fortfarande att det låg, att det var sant vid det, i det skedet. Så att ut och cyklade, ja, vi var ju inne på det. Jag tror att det var väl Petersson i så fall som cyklade över till ett annat spår. Om den uppgiften stämde, att han valde en annan väg under våren. Jag fäste tilltro till den uppgiften då när jag fick den.
Simon Frank hänger på en fråga just gällande presskonferensen. Tycker du synd om Christer Petersson efter presskonferensen?
Jag kan inte tycka synd om en åklagare som i sitt jobb gör en sån sak som han gjorde, nämligen peka på en avliden person utan någon bevisning, kan man säga, överhuvudtaget, och anklaga honom för att vara inblandad, till och med utfört ett mord. Jag tycker det är ett övergrepp, och det är inte bara jag som har tyckt, utan det har ju många tyckt att det är ett övergrepp. Det kan man kan inte göra det, tycker jag, på det viset. Man måste ha någonting att grunda ett sånt utpekande på. Så jag tycker synd om Stig Engström, måste jag säga, postumt. Däremot så kan jag ha en viss förståelse för att Christer Petersson tvingades till detta, som jag sa tidigare. Att han hade en annan lösning som han trodde mer på, men den fick han inte, den vägen blev stängd. Han också insåg att han klarar inte det här. Han kommer inte att klara det, och då måste han, kände han, eller hade som uppdrag att avsluta det hela på något sätt. Och det måste ha varit en väldigt, väldigt svår situation. Så i den delen, om han verkligen som människa kände sig pressad och obekväm och olycklig över att behöva utföra det här, så att säga avrättningen av en redan avliden person offentligt, då kan jag ha en viss medkänsla med honom i den situationen. Men jag tycker nog det bästa hade varit för honom att avgå. Och ingen order om att avsluta det och följa ett kommando kan motivera att man gör en sån sak som han gjorde.
Det är ett antal lyssnare som har frågat om Christer A, kallad GH i granskningskommissionens rapport. Till exempel har vi här Marcus Engelbertsen som skriver: om nu Stig E är möjlig, varför är inte CA, alltså Christer A, möjlig eller till och med mer rimlig? Han gör också en liknelse här: när man i Örebro grep våldtäktsmannen Niklas Eliasson, så var ju han den enda som kallades till topsning men inte dök upp. Och jag antar att han med det avser då också att den 357 Magnum som Christer A inne hade, säger man så, den har inte blivit testskjuten helt enkelt. Han har inte kommit in med den när han var i livet. Men Christer A, hur ser du på honom?
Ja, det är sant som någon har sagt, att jag inte har tagit upp honom i något tillfälle, trots att han faktiskt pekas ut av granskningskommissionen som ett fall som man tycker är intressant och oavslutat, så har jag inte gått vidare på det. Och det kan jag ju möjligen tycka att det kanske jag skulle ha kunnat göra vid något tillfälle. Men är han möjlig? Jag har inte sett att motivbilden var så stark för honom. Om man ska börja gå in på detaljer. Jag har ju talat om förlorade pengar och så vidare, aktiepengar och så vidare. Men att skjuta ihjäl en människa, och jag återkommer till det, att skjuta ihjäl en människa på det här sättet, det kräver ett väldigt stark drivkraft naturligtvis. Sen återkommer jag till det jag menar är bevisat, nämligen att första skottet avlossades mot Lisbeth. Jag står fast vid det, och det skrev jag i min senaste bok om det sista steget. Det menar jag är säkert. Jag anser att det är bevisat att första skottet riktades mot. Och då måste man fråga sig, om varje gärningsman man plockar fram, måste man fråga sig varför skulle den personen skjuta först mot Lisbeth Palme? Och då faller man tyst. Ja, lika väl som Skandiamannen eller Christer Pettersson eller Viktor Gunnarsson eller vem du vill. Det måste, som jag ser det, finnas ett skäl till att gärningsmannen riktade revolvern först mot Lisbeth Palme. Och det är naturligtvis inget som går att förklara när det gäller Christer A. Men visst, han har väl inte de heller, de fysiska, det utseendet och så, som passar särskilt bra in på, tycker jag, på lärningsmannen. Men det är alltid svårt att säga. Han borde naturligtvis ha prov, hans vapen borde ha provskjutits, och det var ju slarvigt att man inte letade reda på det. Men det betyder ju inte att han är gärningsman för att man missade att provskjuta hans vapen. Att han sålde det på plattan till någon främling, det verkar konstigt, men det är inte omöjligt. Så jag tycker inte bevisningen på något sätt är övertygande för hans skull. Han var ju inte heller på något sätt kopplat till någon form av våldsbrottslighet. Och om man aldrig har varit inblandad, vad jag vet i varje fall för honom, om man aldrig tidigare varit inblandad i något våldsbrott, så tycker jag det är märkligt att det första man gör är att på det här kallblodiga sättet skjuta ihjäl statsministern. Om man inte har ett extremt starkt motiv.
Man hittade en djurplågeridom på honom, och i samband med det så var det, skulle det varit något hot mot en granne och sådär. Men därifrån till mord är ju, det är sträckan väldigt lång alltså. Så att, nej, absolut. Så enligt dig, han har inte det våldskapitalet, om man säger så?
Nej, men jag har ju sett uppgifter om att från personer i hans närhet i skytteklubb och så, att han var en ganska kallhamrad typ. Alltså, det var en hårding alltså, på sitt sätt. Att han är ju inte omöjlig på det viset, men jag känner mig inte alls övertygad av det jag vet. Alltså, nu kanske det finns mer någonstans, men att han skulle vara särskilt intressant i han är mer intressant än Stig Engström, det måste jag ju säga. För Stig Engström, för min del, han ligger långt, långt utanför radarns räckvidd. Men Christer Andersson ligger väl någonstans där i möjligheternas periferi.
Jo, Johan Karlsson frågar då, i det reportage som Borgnäs och Thomas Breske gjorde 1992, är Edenman-kommissionens rapport väldigt maskad med hänvisning till förundersökningssekretessen. Är den mer tillgänglig nu?
Det är ganska lustigt att det är nästan 30 år sedan som det där reportaget gjordes, när jag satt på Riksarkivet och bläddrade i Edenman-kommissionens rapport, och det var oerhört maskat. Det var bara liksom strimlor som var. Och nu 30 år senare så får vi ut material från utredningen som är nästan lika mycket maskat. Alltså med svart. Väldigt många uppgifter är blankade, och inte bara namn utan också andra typer av uppgifter är maskade. Så att det är inte, vi har inte kommit riktigt så långt på den där öppenheten som vi kanske tror. Jag har inte kontrollerat Edenman-kommissionens rapport faktiskt på egentligen inte sedan 90-talet. Och det kanske är en brist, det kanske någon annan kan göra. Det är möjligt att den kan omgranskas och kanske bli mindre hemligstämplad än den var då. För då var det nästan ett skämt när vi visade upp det där. Så det var osannolikt hur lite som man fick veta ifrån den här rapporten. Så det är ingen dum idé alltså att som tas upp där, att gå tillbaka och titta på den kommissionen. Det var en intressant kommission, för den tillsattes när polisspåret just började få spridning då 87. Och det var som en direkt reaktion på polisspåret som man tillsatte den här kommissionen under Ragnar Edenman. Och för att, så att säga, rensa luften. Det är ofta så man använder kommissionen. Man ska dels vinna tid och sen ska man rensa luften. Och det var väl vad den gjorde också. Finns det några guldkorn där så, ja, det är intressant att veta. Så det är en bra idé.
Då slänger vi ut det till lyssnarna då, att det är fritt fram i alla fall. Pröva att bära ut det helt enkelt och se om det är lika mycket svart som det var 1992 helt enkelt. Sen skriver Stellan Erlandsson: jag vill fråga, är det inte en stor miss att ta tag i mordoffret då man själv kan bli påverkad som man missar? Ponera att mördaren tar tag i Olofs vänstra axel med vänster hand. Olof rider sig häftigt åt höger. Vad händer med mördaren om han har dåligt fäste i gatan med sina fina lackskor? Och så har han en liten utläggning här med flera olika scenarion där. Om mördaren har en revolver i höger hand, borde den bli vriden mot Sveavägen. Om Olof stannar och vrider sig häftigt med Lisbeth i armkrok, vad händer med henne? Troligen bromsas hon upp och blir vriden från Sveavägen och så vidare. Men om vi tar originalfrågan så att säga, skulle det inte vara en stor miss att ta tag i mordoffret? Jag tänker ju med, som Stellan säger här, med balans och liknande.
Ja, balans kan man väl tänka sig att en person som gör det här är, alltså jag tror att det är en person som har en kunskap hur man ska agera. Alltså som det är inte en tillfällighetsförbrytare som gör det här, utan det är en som vet att, jag tänker mig så här att om man, och där har jag fått stöd också av andra som tror sig veta hur närstrid ska utföras, att om man ska döda två personer eller attackera två personer så tar man tag i en utav dem och så börjar man med att attackera den andra, i det här fallet Palme, och attacken där är ju att man skjuter ett tangerande skott, men då ska man ha kontroll på den som man tänker skjuta sist mot. Att annars blir det ju så att man, om man skjuter först mot den som står närmast, så kommer den andra att börja röra sig och då blir det väldigt svårt att rikta in sig mot den andra personen. Utan man skaffar sig kontroll över den person som är närmast och som man ska då skjuta som nummer två. Och så riktar man sig mot den första. Vi har ju Anders B då, som går bakom, som jag faktiskt lutar mig tungt mot. Jag tycker han är ett av de bästa vittnena som finns, trots att han har skjutit några snabbsatser. Så han är ett av de mest konsekventa vittnena i sina förhör. Till och med i hypnosförhör så åratal senare så kommer han tillbaka med samma uppgifter och upplever det hela igen. Och hans uppfattning är ju, och den är ju väldigt spontan, nämligen att, du vet ju alla som lyssnar på det här, att gärningsmannen tog om personen i mitten, det vill säga Palme, på ett sätt som om det var en kvinna. Lägger upp handen på höger axel. Det är inte fråga om att lägga någon hand på vänster axel som frågeställaren skriver om här. Utan Anders B's tydliga uppfattning var att det var en omfamning. Typ omfamning, alltså var det en kvinna då, den omfamnade, det vill säga. Och då följer därav ett, vapnet hålls, för samtidigt hörs det smällar då, vapnet hålls inte i höger hand, för den låg uppe på axeln och det fanns det kom ingen rök och ingen blixt eller någonting där uppe, utan, och han förstod inte varifrån smällarna kom, Anders B. Alltså drar han själv slutsatsen. Det var en vänsterhänd person, gärningsmannen höll vapnet i vänster hand. Och den andra slutsatsen är att det första skottet då, eftersom vapnet hölls i vänster hand, dolt för Anders B, riktat mot Lisbeth Palme, det vill säga framför, möjligen bakom Olof Palmes rygg, men möjligen också framför Olof Palmes rygg, mot Lisbeth Palme som då gick något steg framför och redan hade hunnit vända sig om före första skottet. Hon vände sig alltså om, som jag tror, därför att Olof Palme bromsades upp av den här handpåläggningen på axeln. Och så hon stod redan vriden när första skottet. Att Stellan här som ställer frågan, han ser ju som att det är en högerskytt som tar vänster hand i Palmes vänstra axel, och då får han lämna Anders B's vittnesmål. Och han får också då förklara varför inte Anders B såg någonting av vapnet i gärningsmannens högra hand, som ju då var riktad ut mot gatan när första skottet gick mot Lisbeth. Så att det där tror jag inte på. Jag menar att vänsterhäntheten är en central punkt i det hela. Jag är övertygad om att gärningsmannen höll vapnet i vänster hand, och det har stor betydelse givetvis, eftersom det gör att Christer Pettersson till exempel faller ju bort, och flera andra som har varit på tal. Så att okej, men det är ju intressant att leka med. Han säger ju också att man ska alltid kunna ifrågasätta sina egna uppfattningar, och det är helt med om, absolut. Och det är väldigt svårt att göra. Jag har ju märkt hur svårt det är för människor att ta till sig att första skottet gick mot Lisbeth Palme. Det är lika svårt som för Lars J att acceptera att, för sig själv, att det kanske inte var mördaren och så. Men man måste liksom kunna ändå. Men när jag tittar på hur mordet gick till, vad Anders B säger, jag kan inte lämna Anders Bs vittnesmål därhen. Jag tycker att det finns ju dessutom ett vittne som är väldigt tungt, tycker jag, nämligen Ann-Charlotte H, som satt i taxin, i den här passerande taxin, och som uppfattar att gärningsmannen stoppar in vapnet i den ficka i rocken, innanför rocken, som är ut mot gatan. Det är så hon uppfattar det. Han håller vapnet i den hand som är bort från gatan och stoppar in det i fickan innanför rocken, in mot gatan. Och det betyder att det är vapnet i vänster hand och stoppar in det på höger sida. Så att det tycker jag nog är... Det tycker jag är ganska säkert, och det är en väldigt viktig uppgift som dock inte utredarna har tagit till sig.
Och med det tackar vi Lars Borgnäs för den här avsnittsserien, där vi pratat om Christer Peterssons lösning på mordet, och där vi idag också tagit upp lyssnarfrågor. Vi hoppas givetvis att Lars är sugen på att komma tillbaka när vi till exempel pratar mer om polisspåret och Sydafrika. Glöm inte att du kan sponsra oss på patreon.com/palmemodet om du vill hjälpa oss lite extra i vårt arbete. Glöm inte heller att Dan och jag gör en hel del andra poddar om ni tycker att Palmemodet kommer ut för sällan. För Dans del är Seriemördarpodden och Massmördarpodden, som ni hittar på Podmi, några av de största. Tillsammans med Josefin Molén gör han även Mördarpodden, som nyligen tog sig in på listan över Sveriges 100 mest lyssnade poddar. Grattis, säger vi till Dan och Josefin. Själv gör jag i huvudsak två egna poddar. Den ena har som mål att sprida lite folkbildning genom att på ett underhållande sätt titta närmare på konspirationsteorier och myter. Podden heter Tänk om och finns på samtliga poddplattformar. Dessutom gör jag numera en minipodd, Minuter med mord, där jag berättar om kända kriminalfall i ett kortare format på mellan 5 och 15 minuter. Men det här är ju podden Palmemordet, och idag gjordes avsnittet av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt, besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram, där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som stöttar oss, såväl ekonomiskt som med dokument och annat. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på den Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.